Hemma har jag en stor klockränka-satsning. Jag har typ 10 klockränka-plantor på gång som ska ha lite insynsskydd. Och klockränka vet man aldrig om man ska få blomma eller inte. Ibland ger de bara mycket blad och ibland ger de massvis med blommor. Så det är lite, det är en chansning alltid med klockränka.
Pernilla?
Vad jag ser mest fram emot? För mig känns det som jag säger samma svar som jag sa förra året och säkert året dessförinnan. Men i år ska jag få ordning på min egen trädgård. Så! ett evigt litet dilemma. Det är att jag vill så mycket men aldrig riktigt når hela vägen fram.
Trädgården med Pernilla och John hör du måndag förmiddagar. Och tar du med mobilen ut i täppan, använd appen Sveriges Radio Play, klicka på kanaler, välj P1. Och tiden som gäller för nya avsnitt är 10:55 måndag förmiddag. Står du och gräver just 10:55 på måndagen, ja då kan du ju lyssna vid ett annat tillfälle, när du vill, i appen Sveriges Radio Play. Trädgården med Pernilla och John. Vi får en nyhetsuppdatering nu i P1. Klockan är 1.
Det finns bland svenska folket ett mycket starkt stöd, 83% för kraftigt ökade försvarsutgifter, men stödet sjunker när människor sedan ställs inför olika alternativ till hur upprustningen ska betalas. Det visar en undersökning som Demoskop gjort och som redovisas i en debattartikel i Dagens Nyheter. Vid finansiering genom ökad statsskuld sjunker stödet med 11 procentenheter och genom höjda inkomstskatter faller stödet med 18 procentenheter. Och när påståendet är att försvarssatsningar ska bekostas med nedskärningar i välfärden sjunker stödet med 27 procentenheter från 83 till 56%. Nu görs en satsning på att försöka hitta nya jobb till anställda på konkursade Northvolt med sin största anläggning i Skellefteå. Fredrik Hillelsson är medgrundare till det så kallade beredskapslyftet.
Fokus för oss, det är väl kanske de cirka 1500 välutbildade människorna som kommer från länder utanför Europa. För de har 90 dagar på sig att hitta nya arbetsgivare. Och vi känner att vi vill inte förlora den kompetensen. För det är ju en paradox i vårt land. Vi har en hög arbetslöshet. Samtidigt så skriker ju arbetsgivare efter kompetent personal. Och här finns det kompetent personal.
Det handlar om ett typ av digitalt jobbcenter där Northvolt-anställda kan anmäla sig, säger han.
Sen ska vi då, när vi får svenska arbetsgivare, vi har flera stora arbetsgivare som redan är med i vårt projekt, att sen ska vi helt enkelt matcha dem till och se om vi kan matcha rätt person till rätt jobb.
Fredrik Hillelsson, Beredskapslyftet, reporter Viktor Jensen. Benjamin Ingrosso blev kvällens stora vinnare på Grammyskalan. Förutom priset för årets artist kammade Ingrosso även hem priserna för årets låt och årets album.
P1, Sveriges Radio.
Och natten fortsätter strax i denna kanal med USA-podden. Bland annat om chattläckan som skakar Trump.
Hur får man egentligen ny inspiration när man har tröttnat på hela sin garderob? Och hur är det nu med päls? Är det bättre att bära vintage eller fuskpäls? I veckans samtal med stil svarar vår modedoktor Susanne Ljung på lyssnarnas frågor. Lyssna på Samtal med stil när du vill i Sveriges Radio Play.
Och nu alltså USA-podden. Programledare Sara Stenholm.
Many people have told me that God spared my life for a reason.
Only when it is dark enough can you see the stars.
We're effectively run in this country by a bunch of childless cat ladies.
For the people, by the people.
Ja, varmt välkomna ska ni vara till USA-podden avsnitt 570. Det är onsdag den 26 mars. Klockan är 3. Roger Wilson har fyllt år igår. Grattis Roger!
Precis, ja. Det blev en bacchanal. Jag gick på en politisk utfrågning av borgmästaren här i San Francisco.
Ja, så att om du låter lite sömnig idag så vet vi alla varför.
Precis. Jag satt förstås Nej, jag var ju helt tyst, så jag vet inte varför. Jag sömnade, men rösten borde ju finnas kvar ändå, tänker jag. Så att jag bara lyssna.
Mm. Ja. Gina Lindberg, för ovanlighetens skull.
I studion?
I studion.
Jag är här,
jag
live.
Kan nästan inte prata för att du sitter emot.
Väldigt trevligt att vara på plats, Sara.
Du ser så ohyggligt fräsch ut.
Jag är så peppad på
Roger,
denna poddvecka.
Det är irriterande för oss två.
Vi ska göra så många poddar den här veckan.
Det ska veckan. Vi göra. Så vi ska göra sjukt många poddar. Mm. Vet du vad som är bra med det?
Nej.
Nej,
eller jag,
det är
jag
att vi har
saker.
Mycket tid att prata om alla stekta sparvar som flyger in i munnarna på oss, som ägnar oss åt amerikansk politik. Jösses Amalia, vi börjar på en gång. För i måndag så briserade nyheten att USAs försvarsminister, nationella säkerhetsrådgivare, vicepresidenten, utrikesministern och andra säkerhetspolitiska högdjur inom Trump-administrationen diskuterat stridsplaner för attackerna i Jemen i en vanlig krypterad app, alltså inte i en sanktionerad superhemlig kommunikationskanal. Och som om inte det vore nog så hade de dessutom råkat bjuda in en av USAs främsta journalister i tråden, chefredaktören för The Atlantic. Och alldeles precis innan vi gick in här i studion så publicerade The Atlantic nu i princip hela tråden, även det de inte publicerade i måndags. Gina, det här ser inte helt bra ut.
Det ser inte bra ut, och Trump-sidan försöker ju nu tona ner det som har hänt och säger det här är ingen fara alls, det var inga krigshemligheter som diskuterades i den här chatten. Men nu publicerar alltså The Atlantic-tråden, och det är ju detaljer om vilken sorts bombplan som användes, tidpunkt för attacker och så vidare. Och världen över uppmärksammas det här och beskrivs som ett pinsamt misstag och som amatörernas afton, och dels det här att ministrarna använder en helt vanlig app för att diskutera känsliga uppgifter, men också att man råkar bjuda in en välkänd journalist som är med i gruppen under hela diskussionen utan att någon verkar märka att han är där.
Mm. Det är väldigt många lager i det här som är problematiskt för Trump-regeringen. Roger, om vi börjar med den här appen då som de skriver i, Signal. Det är en ganska vanlig krypterad app som många, inte minst journalister, använder. Varför är det här ett problem?
Ja, till att börja med så berättade ju CIA-chefen John Ratcliffe igår under en utfrågning att Signal finns förinstallerad på hans jobbdator. Så det är ett verktyg som man använder ibland. Men som jag har förstått det så verkar det finnas någon form av enighet kring att man använder den för enklare uppgifter, mötesbokning, enklare saker som man avhandlar, inte att man diskuterar tidpunkten för en attack på Jemen eller delar uppgifter om när exakt den här attacken ska dra igång. Så Signal anses ju inte som ett så pass säkert forum att man kan avhandla sekretessbelagda uppgifter där. Det är problemet. Det finns också en annan aspekt som en del kritiker också har framfört. Och det är att meddelandena försvinner. Man kan ställa in på Signal hur länge meddelanden ska ligga kvar. Och det betyder också att det inte finns någon dokumentation av de här diskussionerna om man nu för samtalen på den här appen.
Mm. Men Gina, det är ju en sak att de då använder den här appen som inte är säkerhetsklassad på det sättet som de här uppgifterna kräver. Men hur kom den här chefredaktören för The Atlantic in i tråden?
Ja, det är ju fortfarande lite av ett mysterium, men Jeff Goldberg blev först kontaktad av någon som hette Mike Waltz på Signal. Fick en kontaktförfrågan från den personen som han tackade ja till, lite lätt undrande. Och sen blev han två dagar senare tillagd i den här chattgruppen av denne Mike Waltz, som ju alltså visade sig vara Trumps nationella säkerhetsrådgivare. Och varför Mike Waltz la till en känd journalist till den här topphemliga diskussionen, det är ju högst oklart. En teori är förstås att det var rent slarv, att det bara var ett misstag. Men det vet vi ju egentligen inte. Jeff Goldberg gick ju först ut i en lång artikel och beskrev precis hur det här gick till, och att han själv blev först väldigt misstänksam och trodde att han var på väg att bli lurad när han blev tillagd i den här gruppen. Och sen blev han allt mer förvånad när han insåg att försvarsministern var med, vicepresidenten var med och de diskuterade konkreta planer på ett militärt anfall. Planer som sen blev verklighet ju när USA attackerade de här Houthi-målen i Yemen.
Mm. Det här var som sagt då inte en helt vanlig gruppchatt, utan det var väldigt hemliga uppgifter om kommande attacker i Yemen. Attacker som då också inträffade 2 timmar efter den här chattdiskussionen när de sa att de skulle hända. Den hade börjat några dagar tidigare, men Roger, Vita huset menar ju nu att den här journalisten, han har hittat på alltihop, att det är han som sprider lögner på något sätt, men vad vet vi dels om det och vad vet vi vad som står lite mer exakt i den här chatten?
Ja, men man kan väl bara konstatera att Jeff Goldberg har haft en plan på sättet han har publicerat de här uppgifterna. Han börjar alltså med en chatt där de här förmodat hemligstämplade uppgifterna inte finns med i den första publiceringen. Dagen efter så är det där bland annat Tulsi Gabbard och John Ratcliffe, CIA-chefen, finns med. De var med i chatten också. Det ges möjlighet att ställa frågor till dem eftersom den här utfrågningen redan var schemalagd. Sen attackeras Goldberg av många republikaner, flera av dem som var med i chatten. Man kallar honom både det ena och det andra och menar också att det inte fanns någon hemligstämplad information. Dagen efter släpper han den här förmodat hemligstämplade informationen. Nu samma morgon så ska det ju vara en utfrågning i representanthuset av samma personer som igår. Så att det är ju en väldigt, hur ska man säga, om man nu ska släppa sånt här grävmaterial eller känsligt material, så har han gjort det väldigt systematiskt. Och i den första omgången av chatten som släpptes så var vi ju mest förvånade kanske till exempel om hur man diskuterade Europa som någon sorts snyltare. Alltså att man inte ens skulle gå till attack mot Yemen eftersom Europa skulle vinna mest på det om man vill ha betalt av Europa för vad den här militärinsatsen skulle kosta. Det fanns ju också saker här som tydde på att J.D. Vance ifrågasatte Donald Trumps beslut kring den här attacken mot Yemen också. I den här andra omgången så har man ju släppt detaljerna då. Och nu gör ju till exempel Vita husets presstalesman en stor affär av att retoriken eller ordvalet i Atlantic-artikeln har skiftat från war plan till attack plan, och menar att det då betyder att man överdrev när man skrev den första artikeln. Mm. Man hävdar också att det här inte var hemligstämplat material fortfarande.
Mm. Du Gina, alltså att gå till militär attack, det är ju det skarpaste en nation kan göra på något sätt. Alltså brukar det här diskuteras i en sån här app? Jag menar, nu råkade det vara en journalist inbjuden, så därför vet vi det.
Ja, vad vi vet så brukar det absolut inte diskuteras i en app, utan tvärtom är det här är ju situationer när ministrarna, presidenten samlas i The Situation Room till exempel i Vita huset. Och om de är på distans från varandra så talar de ju med varandra på säkra kommunikationsvägar. Och då har varje minister och nationella säkerhetsrådgivaren och höjdare inom administrationen överhuvudtaget, de har såna här säkra rum hemma. De har det dels på sina respektive kontor men också hemma hos sig, som är då avgränsade rum som där det inte kan förekomma någon avlyssning, dit man förstås inte kan ta med sig mobilen för den kan vara avlyssnad, så att man ska kunna ha säkra kommunikationsvägar. De kallas för skiff, de där särskilda rummen. Och att man talar om så här känsliga detaljer inför ett anfall på en krypterad app som Signal, som uppenbarligen då kan, där man av misstag som det verkar kan lägga till någon som inte är behörig, det är ju en del av skandalen och upprördheten här.
Mm. Försvarsminister Pete Hegseth, han var väldigt arg igår och han tillbakavisade att det skulle ha diskuterats några krigsplaner i tråden. Så här sa han när han hade klivit av sitt flyg i Hawaii.
Talking about a deceitful and highly discredited so-called journalist who's made a profession of peddling hoaxes time and time again, to include the, I don't know, the hoaxes of Russia, 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 or the fine people on both sides hoax, or suckers and losers hoax. So this is the guy that peddles in garbage. This is what he does. Nobody was texting war plans, and that's all I have to say about that. Right, thank you. It. That's appreciate it.
Gina, försvarsminister Pete Hegseth, han svarar ju med ett svar som vi har vant oss vid, inte minst från presidenten själv, nämligen att gå till attack mot själva journalisten och ta heder av ära av honom. Men Men som jag uppfattade så hade Vita huset ju redan bekräftat en del av den här historien.
Precis. Jeff Goldberg lämnade chattgruppen. Han valde att göra det efter att attacken var ett faktum, när han insåg att det här är på riktigt. Då lämnade han chattgruppen och sen gav han sig till känna och tog kontakt med de här personerna i chattgruppen på signal och skrev till dem att kan ni kommentera att jag just har varit med i den här gruppen? Stämmer det i den här gruppen på riktigt? Är det så att ni har diskuterat krigsplanering här? Och då fick han ganska snabbt svar från talespersonen för Nationella säkerhetsrådet som heter Brian Hughes, som svarade att ja, detta verkar vara en riktig grupp och vi undersöker hur ett oavsiktligt nummer har lagt till i chatten. Och han skrev också och försvarade den här diskussionen och skrev att konversationen i den här tråden visar vilken djup och genomtänkt policy som har och koordinering som har skett mellan seniora beslutsfattare.
Men så då försöker de skifta det nu då från att ha bekräftat till att på något sätt säga att det här hittar Goldberg på, eller?
Det som de säger nu är ju att Goldberg är en opålitlig person, och vi hör både från Trump, från Pete Hegseth, från Mike Waltz, nationella säkerhetsrådgivaren, som gör allt de kan för att ta heder och ära av Jeff Goldberg och säger att han är en sleazebag, han är dålig för vårt land, sa Trump till exempel. Och Pete Hegseth är ju oerhört kritisk. Och om det här stämmer som Jeff Goldberg har rapporterat, så har han ju inte aktivt gjort någonting förutom att rapportera, utan han har då blivit tillagd i den här chattgruppen. Men nu är det ju han som anklagas för att ha dåliga avsikter på olika sätt.
Mm. Roger, hur har Trump reagerat på det här? Alltså, kände han till de här planerna?
Planerna på att man skulle attackera Yemen?
Ja,
så det är ju han, det är ju han som någonstans verkar ha beslutat att det här ska ske, och sen så sitter man i den här chatten och diskuterar hur fast hans beslut var och om tidpunkten är den rätta och liknande. Sen har ju Trumps reaktioner på de här läckorna, och de har ju varit från att jag hade ingen aning om det här, typ mer än 2 timmar efter att det här hade läckt ut. Så var han på en presskonferens och fick en fråga och hävdade att han inte visste någonting om det, men att om det hade funnits några läckor så hade inte de haft någon betydelse eftersom aktionen mot Yemen var så lyckad. Medan han igår också gick till attack då mot Goldberg, men verkade också lite... Alltså han försökte också spela ner betydelsen av den här, men jag tyckte väl att han verkade lite mer... hur ska man säga? Nedtonad än vanligt kanske. Mm. Och det finns ju förstås anonyma läckor inifrån Vita huset som menar ju att det här inte är populärt. Just nu tror man, alltså det är ju Mike Waltz, säkerhetsrådgivaren, som verkar hänga mest lös just nu, som eventuellt skulle kunna bli av med sitt jobb, men där har ju Trump intygat att han fortfarande har förtroende för honom, att han har lärt sig en läxa genom det här. Men de som följer det här noga menar ju att det beror lite grann på hur länge den här medieuppmärksamheten varar om Mike Waltz får behålla sitt jobb.
Mm. Vicepresidenten J.D. Vance, han skriver ju i tråden på ett ganska ifrågasättande sätt om Trumps utrikespolitik. Gina, vad är det J.D. Vance skriver där?
Ja, han kom ju med viss kritik mot Trump i chatten. Det kommer i början när det är en diskussion inför anfallet, när man diskuterar strategin. Där skriver J.D. Vance att han är skeptisk till att bomba, bland annat för att det är svårt att kommunicera till allmänheten varför det här skulle vara viktigt att göra det här. Men också för att de här bombningarna som ska skydda trafiken i Suezkanalen bland annat framförallt gynnar Europa och inte USA. Och då skriver han om Trump: jag är inte säker på att presidenten är medveten om hur oförenligt det här är med hans budskap om Europa just nu. Det vill säga, J.D. Vance menar att Trump har inte riktigt tänkt igenom det här eller inte fullt ut förstått det här. Och sen när det här kom ut och den här chatten publicerades, då gick en talesperson för J.D. Vance ut väldigt, väldigt snabbt och sa att det som Vance skriver, det är inte alls någon kritik mot presidenten, utan de är helt överens om detta. Så att man försöker hantera den eventuella sprickan, och det gjorde man väldigt fort.
Mm. Men Roger, kommer det innebära några problem då för J.D. Vance?
Vi får se, men jag tyckte att det var talande att Vance presssekreterare när den här läckan kom ut först och främst var orolig över att det skulle uppfattas som att Vance kritiserade Trump. Det säger någonting, tänker jag, om vad som var prioriteten här. Inte att man hade diskuterat känsliga säkerhetsfrågor på signal eller en dementi av det som hänt, utan det var just relationen med presidenten som stod i fokus.
Mm. Roger var inne på det, att det kan vara så att den nationella säkerhetsrådgivaren Mike Waltz är den som hänger löst här. Det har kommit medieuppgifter från människor med källor in i Vita huset där de verkar enhälligt säga att han är en fucking idiot. Gina, kommer någon att offras av Trump här?
Jag tror också att om det är någon som kommer offras, och det är inte alls säkert, men om det är så är det nog Mike Waltz som ligger närmast dörren just nu. Därför att det var trots allt han, om det här stämmer, som bjöd in journalisten i chatten. Sen är det ju en separat fråga just där, borde de överhuvudtaget ha använt appen? Så att det är ju dubbla frågeställningar här.
Mm, Roger?
Det är ju intressant. Han var ju ute och blev intervjuad om det här i Fox News igår. Han fick också kommentera det på någon form av improviserad frågestund med pressen igår. Det känns ju verkligen som att han just nu kämpar för sin politiska framtid väldigt, väldigt hårt. Men det betyder också att han ibland är lite motsägelsefull i sina förklaringar till vad som hänt. Han tar både på sig ansvaret till exempel för att Goldberg blev insläppt i chatten, men insinuerar också att det på något vis har varit något fuffens med det där, och att det finns. Han berättade igår att han hade pratat med Elon Musk om det här, och nu skulle man verkligen sätta de skarpaste hjärnorna i arbete för att ta reda på hur det här hade hänt.
Mm. I valet 2016, som ni kanske minns, så gjorde ju Donald Trump då en stor sak av att Hillary Clinton hade använt en privat e-postserver som utrikesminister. Han gick ju så långt som att säga att hon borde sitta i fängelse för det, lock her up, ropades det ju på hans valmöten. Nu använder hans försvarsminister med flera en vanlig app för att diskutera hur man ska attackera och bomba främmande mål. Gina, finns det en ödets ironi här?
Ja, det finns ju en väldigt stor kontrast jämfört med hur det lät när det var, som sagt, ombytta roller. Trump-sidan har ju drivit det här hårt i åratal och varit oerhört upprörda över att Hillary Clinton, som de menar, riskerade USAs säkerhet genom att hon använde en privat mailserver för jobbmail när hon var utrikesminister. Och FBI gjorde ju en stor utredning av det här 2016 under valrörelsen och kom fram till att Hillary Clinton varit vårdslös. Sen kom de inte fram till att hon begått något misstänkt brott, så att det blev ju inget åtal. Hillary Clinton har hävdat att den här utredningen delvis gjorde att hon förlorade valet. Så stort menar hon att det var. Och nu är det Trumps medarbetare som anklagas för att slarva med säkerheten. Och deras reaktion är två saker. Dels att förneka att det var hemliga diskussioner, och dels att attackera journalisten som avslöjare. Så att det är just nu det vi ser utspelas i Vita huset. Och det finns ju som sagt en del paralleller här till Clinton-historien, som vi hör också att det är många demokrater som påminner om just nu.
Mm. Och oppositionen, demokraterna alltså, de rasar. Så här sa den demokratiske kongressledamoten Eric Swalwell igår.
It's actually remarkable to me that as we talk right now, Pete Hegseth has not resigned. He should absolutely resign. He may have violated the Espionage Act, as some of your other guests have said. He also violated the Don't Be an Idiot Act.
Ja, försvarsministern borde avgå var Eric Swalwells åsikt, och demokraternas ledare i senaten, Chuck Schumer, han riktade sig direkt till presidenten igår.
Nobody seemed to realize that a private citizen without security clearance had access to this conversation. Mr. President, this is one of the most stunning breaches of military intelligence I have read about in a very, very long time.
Okej, Roger, det här var två demokrater, men hur låter det överlag då ifrån demokratiska partiet?
Ja, men man tar ju chansen här helt enkelt att gå till skarp kritik och då bland annat kräva att försvarsministern Pete Hegseth ska avgå. Man kan ju säga att det finns två personer som är ju mest utsatta här. Den ena är ju Mike Waltz eftersom han då ska ha bjudit in Goldberg i chatten. Den andra är ju då Hegseth som är den som har publicerat den mest... den information som troligtvis då är hemligstämplad i den här chatten. Min favoritkommentar var väl Chris Kuhn som sa att jag har varit på överraskningsfödelsedagsfester som haft bättre säkerhet än det här. Det sa han ganska snabbt. Mm. Men det är klart en möjlighet nu att komma med sina mest syrliga kommentarer. Många har ju också tagit upp Hillary Clinton-fallet och jämför de två. Men det är ju också intressant nu vad som ska hända i den utfrågning som kommer att ske. Den har precis börjat. Alltså Gabbard håller ett tal just nu i representanthuset. Och det är ju intressant med den här informationen som släpptes idag, alltså om man bara tittar på, så är det ju tidpunkter för attacken, vilken typ av flygplan och vapen som ska användas. Kanske dock inte exakta mål som jag tror att det eventuellt påstods i början.
Mm. Gina, hjälp oss då att bedöma magnituden i den här affären.
Ja, det här är en stor sak, oavsett vad Trump nu säger, eftersom det visar hur högsta beslutande nivån runt omkring Donald Trump inte har fungerande rutiner för känsliga diskussioner. Oavsett vad exakt som har diskuterats i den här chatten, så är det ju ett faktum att ministrar i Donald Trumps kabinett har varit med i ett gruppsamtal om känsliga uppgifter i en gruppchatt på en vanlig app och inte gjort det genom de här säkra kommunikationsvägarna. Och det är också ett faktum att man har råkat bjuda in en helt okänd person i det här samtalet som inte hör dit. Och då kommer ju följdfrågor om vilka andra säkerhetsrisker finns i så fall, vilka andra svagheter finns i kommunikationssystemet. Och det är pinsamt förstås för Trump-administrationen, men det är också potentiellt riskabelt för USAs allierade, därför att det kan påverka förtroendet. Hur ska man kunna lita på att känslig information hålls hemlig framöver? Den sortens bedömningar måste USAs allierade göra efter det här, och på så sätt är det en stor sak.
Mm. Tur för oss att vi har podd på fredag igen, så kan vi uppdatera oss då om hur landet ligger för Waltz och Hegseth och vilka nya uppgifter som eventuellt har kommit fram då. För nu tänkte jag att vi ska gå över till att prata om Donald Trumps strider med rättsväsendet. Man kan skönja två spår här. Dels Donald Trumps bråk med domstolarna om var gränsen för hans makt går. Det tydligaste exemplet är utvisningen av påstådda gängkriminella till El Salvador. Dels Trumps allt hårdare press på olika advokatbyråer som på olika sätt har drivit fall mot honom. Och vi har en gäst här för det ändamålet, Fredrik Bergman Evans, chef för Centrum för rättvisa. Välkommen hit.
Stort tack.
Vi ska börja med domstolarna och Trump. Roger, först bara, vad är det senaste som har hänt i det här fallet då med de utvisade till El Salvador, alltså de påstådda gängkriminella som kommer från Venezuela ursprungligen?
Det handlar alltså då om påstådda gängmedlemmar, ett gäng som då har rötterna i Venezuela, och det var också personer från Venezuela som skickades då till El Salvador för att sitta i ett fängelse där. Det har ju kommit flera exempel här nu när folk har hävdat att det har gjorts misstag när man skickade iväg de här personerna. Det tror jag också är en senare fråga. Men ärendet har också gått vidare till en appellationsdomstol där då Trump-administrationen försöker häva den här pausen av tillämpningen av den här gamla krigslagen som Trump försöker hävda att han kan använda mot ett kriminellt gäng. Det är alltså en lag som ger Trump-administrationen möjlighet att kringgå den vanliga turerna kring om man ska avvisa eller utvisa någon. Eftersom de här gängmedlemmarna anses vara ett hot mot rikets säkerhet, så kan man bara skicka ut dem. Mm. Den här appellationsdomstolen har inte gett något besked än, men däremot var det en av domarna som sa att nazisterna behandlades bättre efter andra världskriget än vad de här gängmedlemmarna gjorde. det antyder väl något om vad just den där domaren kanske kommer att bestämma sig för. Men just nu så väntar vi på lite olika besked helt enkelt. Mm.
Fredrik Bergman Evans då. Det här att Trump tar strid nu mot ett domstolsutslag. Hur vanligt eller ovanligt är det att en president gör det?
Jag tror att man får se, det finns två aspekter av det. Det ena är ju att varje administration som driver igenom stora reformer i det amerikanska systemet, politiska reformer hamnar i domstol. Det är inget konstigt. Vi minns särskilt president Obamas stora sjukförsäkringsreform, Obamacare, som hamnade i högsta domstolen. Det är i sig inget ovanligt att det blir rättsliga strider där en administrationspolitik blir föremål för juridisk granskning. Och att i en sån rättegång så måste ju såklart administrationen kunna försvara sig och hävda att man har lagliga möjligheter att agera på det här sättet. Trump-sidan nöjer sig ju inte med det, utan de gör ju precis som ni var inne på tidigare här, att man nöjer sig inte med att lägga fram sin egen sak, utan man ska också attackera motståndaren. Man går på domaren Boasberg och säger att han ska ställas inför riksrätt för att han sätter sig upp mot presidenten. Man ifrågasätter generellt spelreglerna, Trump attackerar hela rättssystemet, att det är korrupt. Och det är framförallt den här andra aspekten, den här offentliga attacken mot rättssamhället och dess aktörer, domstolarna, systemet som sådan. Det är väldigt ovanligt och det är det som är väldigt skadligt. Som sagt, inget konstigt att Trump-sidan försvarar sina beslut i domstol, men just attackerna, det sätt som man för fram det här, det är det som är ytterst väldigt skadligt och ovanligt.
Mm. Vi ska höra ett exempel på just en sån offentlig attack, för president Trump menar ju, som Fredrik sa, att den här domaren som försökte stoppa utvisningarna av de här påstådda gängmedlemmarna är en radikal vänsterdomare som bör ställas inför riksrätt.
Many people have called for his impeachment, the impeachment of this judge. I don't know who the judge is, but he's radical left. He was Obama appointed. And he actually said we shouldn't be able to take criminals, killers, murderers, horrible, the worst people, gang members, gang leaders, that we shouldn't be allowed to take them out of our country. Well, that's a presidential job. That's not for a local judge to be making that determination.
Fredrik, alltså tolkar du det här som att Trump driver linjen att han står över domstolarna, att hans makt är tyngre?
Det skulle jag absolut säga att det är Trumps syn, och Trump gick ju till val på och fick ett mandat från det amerikanska folket att städa upp i Washington, men under valkampanjen så riktade ju Trump framförallt udden mot byråkrater. Han menade att det fanns ett problem med att det fanns myndighetspersoner som var aktivister och som man behövde städa bort då från myndigheterna för att man skulle kunna genomföra den här politiken. Men det Trump har visat sig, han nöjer sig inte med att bara stöpa om den federala myndighetsapparaten, utan nu ser vi ju de senaste veckorna så har man ju då gett sig på andra aktörer inom samhället. Vi ser attacker på nu då advokater och domare, journalister och akademin. Så att det här är en väldigt ovanlig attack som nu sker från Trumps sida.
Mm. Och Trumps justitieminister Pam Bondi har ju också, hon varit ute och riktat hård kritik mot domarna som försöker förhindra Trumps politiska agenda, som hon menar. Så här har det låtit.
These judges are out of control. We are going to fight back and we are going to win. And the Supreme Court will be ready to hear these cases. You know, again, these are federal district judges who are trying to control our nation's agenda.
Fredrik, det här som hon säger då, att det här är domare som försöker att kontrollera vår politiska agenda. Mm. Som du var inne på från början så är det ju så som det fungerar i politiken i USA. Mm. Alltså, hur ser du på den här kritiken från Trump-administrationen?
Nej, men om man ska vara lite generös och lyfta blicken också, så kan man säga att USA har ett problem att deras rättsväsende och deras domstolar, om man jämför i Sverige, är mycket mer politiserat. Bara som några exempel så kan man säga att en stor del av alla domare i USA, och då tänker jag framförallt på delstatsnivå, de väljs politiskt och har partibok och har valkampanjer, så att de är republikaner eller demokrater. Och det kan man säga att när man kopplar domstolarna till det politiska systemet, ja, då exponerar man ju det juridiska systemet för politisk kritik. Så det kan man säga att USA har ett problem med aktivistiska domstolar, politiserade domstolar. Om vi bara tar liksom det som hänt de senaste åren, amerikanska högsta domstolens besked att den federala aborträtten upphävdes har ju fått enorm kritik just för att vara inte ett utslag för liksom en så att säga, objektiv tolkning av lag, utan som ett resultat av att Trump har utsett tre väldigt konservativa domar. Så att i grund och botten finns det ett problem som jag tror att både republikaner och demokrater har anledning att fundera på hur man ska hantera. Och problemet med Trump här är ju tillvägagångssättet, alltså att man nöjer sig inte med att göra sitt case för inför det amerikanska folket och förklara varför ens politik är bra, utan man ska slå sönder systemet när man gör det, alltså kasta ut barnet med badvattnet. Och det är ju väldigt, väldigt kortsiktigt, och det här kommer, republikanerna är glada idag för att de använder Trump som får igenom deras politik, men han kommer göra det svårare för republikaner och demokrater i framtiden att styra landet, för han slår sönder väldigt många system. Och det är särskilt allvarligt när man riktar sig mot rättsväsendet som har en väldigt viktig konstitutionell roll att försvara USAs demokrati.
Mm. Och det här handlade alltså om angreppen som Trump-administrationen gör mot domstolarna och enskilda domare. Men Gina, parallellt med den striden så försöker ju också Trump då sätta press, som Fredrik sa, på olika advokatbyråer. Vad menar han att de gör som han inte kan tolerera?
Ja, det är också en del av det här med hans kamp mot politiseringen av rättsväsendet som han ser. Och det är ju som Fredrik säger, han riktar sig dels mot de här politiskt utsedda domarna, men nu agerar han mot flera enskilda advokatbyråer och också mot enskilda jurister, enskilda advokater som har varit med och gjort utredningar mot honom. Och vi har ju sett tidigare hur Trump har stämplat alla utredningar som har drivits mot honom. Alla de menar han är politiskt motiverade. Det är en häxjakt, det är demokraterna som ligger bakom. Det där är argument som han har fört fram senaste åren. Och nu säger han att han som president vill stoppa politiseringen av rättssystemet, och då innebär det också i en utvidgad betydelse att han ska sätta press på advokatfirmor som har varit med och drivit de här utredningarna. Så att de får säkerhetsklassningar indragna, de blir av med federala kontrakt bland annat. Det är vissa som har fått hinder från att gå in i federala byggnader. Den typen av beslut som han fattar som president riktade mot de här firmorna och mot de här personerna.
Mm. Fredrik, som sagt, det är ju en sak att då ta strid för sin politik i en domstol. Men det här att gå till angrepp mot alltså privata advokatfirmor, hur ser du på det?
Det är en väldigt ovanlig åtgärd. Det Trump gör med de här presidentordrarna, det kom en senast i måndags där man då riktar sig mot ytterligare en advokatfirma, det är att man offentligt brännmärker aktörer i rättssamhället. Och igen, om man lyfter blicken, det står Trump fritt att ordna sina myndigheter som han vill ha det. Det är han som är chef över alla förvaltningsmyndigheter. Vi vet att han vill avsätta ett stort antal personer. Han har visst mandat att göra det. Han har mandat som president att nominera domare och på så sätt motverka om han menar att det finns en riktning i domstolarna som är att den har blivit politiserad. Då har han möjlighet att utse domare som drar åt ett annat håll. Det ovanliga här är ju att han ger sig på privata aktörer och att han gör det genom presidentordrar. Och de här presidentordrarna, det är flera advokatbyråer som har träffats av dem. En advokatbyrå svarade ju väldigt snabbt med att göra en deal med presidenten. De la sig platt. De insåg att det här är skadligt för deras business, och de tog, istället för att ta strid då, så la man sig för Trump, och han drog tillbaka de här presidentordrarna. Men åtminstone en av de här advokatbyråerna som har pekats ut, de har dragit det här till domstol. Och där skulle jag säga att jag tror att de har ett rätt starkt case. Och Trump har ett problem här när han attackerar inte bara domstolar utan också advokatbyråer. Och det är att för att han ska kunna genomdriva den politik som han vill, framförallt i den stora omstöpningen av den federala statsapparaten, då kommer han behöva hjälp av högsta domstolen. Och vad vi har sett hittills är att högsta domstolen, åtminstone inte dess chefsdomare John Roberts, han uppskattar inte den här attacken på rättsväsendet. Så att det finns en risk här att Trump går för långt och att han lite skjuter sig själv i foten i de här attackerna.
Mm. Roger, det här nu att Trump har skrivit under flera presidentordrar som riktar sig direkt mot vissa advokatbyråer eller till och med advokater, att han tar strid mot domstolar och mot enskilda domare. Alltså, Är det här någonting som får mycket uppmärksamhet i USA? Är det här en stor sak?
Ja, men det får det, och precis som Fredrik var inne på här, mycket uppmärksamhet kring en av de här stora juridikbyråerna, Paul Weiss, som ju då gick med på att lägga 40 miljoner, alltså arbete värt 40 miljoner för att hjälpa då Trump med hans, bland annat hans arbete mot antisemitism. Det ansågs uppseendeväckande. Det finns också uppgifter om att det är svårt för folk som så söker assistans eller söker advokater som till exempel jobbade med Biden-administrationen. Det finns uppgifter från Washington Post om att de har svårt att få advokater att vilja arbeta med dem, vilket också tyder på att Trumps handlingar här väcker viss skräck och hos bland juristerna i USA. Det här är stora företag med miljardomsättning, men som ändå inte vill hamna i skottgluggen här. Och det, rent generellt så kallas det ju här för Trumps vedergällningskampanj, där han då attackerar advokatbyråer som haft personer anställda som haft samband med Rysslands utredningen mot Donald Trump till exempel, eller kopplingar till Hillary Clinton. Så att och i och med att han också börjar med någon firma och går vidare med andra, så känns det ju som att det finns en lista liksom som görs igenom här, och ingen vill vara nästa namn på den.
Fredrik, jag frågade Gina tidigare när vi diskuterade avslöjanden om den här chattråden, magnituden utav detta. Alltså, hur ser du på, hur stort är det här angreppet mot rättsväsendet som pågår nu under Trump?
Jag skulle säga att det är väldigt allvarligt, och det är ju för den demokratiska rättsstatens överlevnad som det här är problematiskt. USA har ett system som bygger på maktdelning, där rättsväsendet är väldigt viktigt och har ett större inflytande i de politiska processerna än vad vi har i Sverige. Och domstolarna och rättssystemet och rättssamhällets aktörer är beroende för sin legitimitet av att det finns en acceptans hos folket. Och grejen är att Trump är en populär president. Han har åtminstone nästan hälften av amerikanernas öra. Och om han gång på gång säger att domare, advokater, rättssystem är korrupt och trasigt, då kommer folk tro det. Och då kommer legitimiteten för rättsväsendet att minska. Och då faller lite en av grundpelarna för den amerikanska demokratin. Så att det är klart att det här är väldigt allvarligt.
Ja, Roger.
Jag tänker också på de här hoten om riksrätt mot domare. Alltså, det ligger ju redan ett sånt förslag som handlar om den här domaren som försökte stoppa utvisningarna till El Salvador. Och det är också så att det finns uppgifter om att Elon Musk ger kampanjbidrag till republikanska politiker som vill föra den här domaren till riksrätt. Jag menar, det här är en väldigt speciell situation där mönstren är väldigt tydliga, och där jag tror också att man överhuvudtaget för en domare inför riksrätt är ju extremt ovanligt. Nu verkar det ju som att republikanerna inom kongressen, flera stycken där, vill gärna använda åtgärder för att på något vis hota eller straffa domare som stoppar Trumps politik.
I USA så debatterar ju juridiska experter just nu huruvida USA befinner sig i en konstitutionell kris där Donald Trump då inte lyder domstolsutslag, alltså där maktdelningen i så fall är satt ur spel. Fredrik, vad är din bedömning av det?
Ja, nej, men det har ju varit en sån diskussion, och det finns väl lite olika definitioner av konstitutionell kris. Jag tror att den som har seglat upp som den vanliga definitionen är väl just då om Trump-sidan då skulle välja att inte respektera de andra statsmakterna. Och då pratar vi alltså presidenten kontra lagstiftande makt och dömande makt. Och vi kan ju redan se här att med största sannolikhet i det här rättsfallet om de här utvisningarna så har Trump-administrationen struntat i ett domstolsutslag. Sen har man lyckats då i hur man kommunicerar där utåt, ludda till bilden lite grann, så att det, man har inte tydligt gått ut och sagt att vi struntar i det här beslutet, men man har i praktiken gjort det. Att när när då presidenten inte längre lyssnar på domstolen, då har man ju liksom en fullt utblommad konstitutionell kris. Men sen finns det så många andra aspekter på det här också. Det är på en glidande skala. Vi har kommit långt på vägen där man så att säga att grundvalarna för det amerikanska konstitutionella systemet börjar brista i vissa avseenden.
Mm. Säger alltså Fredrik Bergman Evans som är chef för Centrum för rättvisa. Tack för att du kom hit.
Tack så mycket.
Då så, vad har ni inte kunnat släppa, Gina?
Det är så mycket som är svårt att släppa med den här militärchatten, tycker jag. Och det är fascinerande läsning i The Atlantic. Och en detalj som är svår att släppa, det är ju emojisarna. Alltså det ger en sån märkligt vardaglig ton till en chatt som handlar om militära attacker. När J.D. Vance textade, jag ber för seger, så följdes det av bedjande händer emojin från folk i chatten. Och när attackerna sen började så skrev CIA-chefen en bra start, och då kommenterade den nationella säkerhetsrådgivaren Mike Waltz med tre emojis, knuten näve, amerikansk flagga och eldemoji. Och USA Today skriver idag och konstaterar att vissa använder eldemojin för att flirta, andra använder den för att diskutera ett flyganfall. Och de skriver också att den här knutna näven, de har en analys av det här, att den har ändå en särskild koppling till Trump. Det är ju hans favoritgest, och den gjorde han ju också efter mordförsöket i Butler, väldigt, den där väldigt kända bilden. Så att militärplanering med emojis är, det är svårt att släppa.
Tror du att emoji-användningen kommer gå upp eller ner i världen?
Ja, och kommer just eldssymbolen och bedjande händer öka? Ja. Vi får se.
Vilken är din favorit-emoji?
Den glada tut i luren.
Ah, den glada tut i luren, okej. Okay. Mitt är bara helt vanligt hjärta. Jag brukar göra det när ekochefen skickar ut i Teams-tråden att det är bullar på fredagar. Då brukar jag alltid göra ett hjärta. Men jag kanske ska sluta med det nu. Roger, vad har du inte kunnat släppa?
Svart hjärta är min favorit.
Ah, emo-Roger.
Men ja, men lite i skymundan, medan vi andra diskuterar chattar och Grönlands besök, så har Donald Trump skrivit under en sån här executive action som handlar om att han vill göra en översyn av valsystemet i USA. Bland annat ska man kunna bevisa att man är medborgare i USA för att kunna registrera sig för att rösta i federala val. Och så kräver han också att alla valsedlar ska vara levererade till valdagen. Alltså inte att det ska vara som idag, att man väntar in de som är poststämplade på valdagen. Det är en ganska stor förändring som han kräver här och som så att säga sker lite i bakgrunden, och vi får väl se vad det blir för reaktioner på det här. Just nu så verkar uppmärksamheten vara vänd mot chattarna istället.
Precis, det är alltid någonting annat som tar allt syre i luften i USA. Just nu är det chattråden. Så i skymundan även från detta så ska cheferna för public service, radio, tv, NPR och PBS komma till kongressen idag för att frågas ut. De gör det på initiativ av republikanska kongressledamoten Marjorie Taylor Greene. Och det blir intressant att följa vad som kommer ut av den där utfrågningen, och det som väl står på spel är väl helt enkelt den federala finansieringen utav de här amerikanska public service-bolagen. Tack för att ni var med. Idag hade vi två producenter, Victor Mattsson, Marina Nilsson Malmström. Tidigare hörde vi Fredrik Bergman Evans, chef för Centrum för rättvisa. Roger Wilson var i San Francisco. Gina Lindberg var för en gång skull i studion. Jag heter Sara Stenholm.
USA-podden är för övrigt en av de poddar som medverkar på lördagens poddfest.
Lördag den 29 mars händer det någonting häftigt och speciellt i appen Sveriges Radio Play. Eller hur, Carina Claesson?
Ja, men precis. Poddfest, Sveriges Radios poddfest, kommer att sända live i appen, och det sker från tre olika scener kan man säga. Det kommer vara totalt 14 poddar som medverkar. De starka P1-titlarna är Radiokorrespondenterna Ryssland, USA-podden, Sommar i P1, så är där för första gången, Dagens Eko i Hjärnan på Louise Epstein, också där för första gången, och sen har vi Söndagsintervjun. som kommer att vara med.
Klockan 13 börjar det här och håller på fram till 18 och rullar det bara på då helt enkelt under de här timmarna.
Ja, men det är precis det gör. Man är inne i appen, det kommer finnas tre strömmar från de olika scenerna. Programmet som jag förstår att många kanske är sugna på att veta hur det ligger till, det kan man hitta på sverigesradio.se/podfest.
Vad är huvudsyftet med det här?
Ja, men det är att visa upp Sveriges Radios enormt fina utbud av poddar. Det är det handlar om.
Och vill du nämna några andra poddar också som ligger lite utanför P1?
Absolut. Jag kan börja med Druid Zimmerman Show. Det är ju en gammal P1-favorit faktiskt där i Catherine Zimmerman. Så henne kan man, det är en mjuk övergång från P1 till P3. Och sen har vi humorprogrammet Mammas nya kille som kommer att gästa oss. Och sen så har vi Creepypodden i P3 för den som tycker att det är spännande med lite kusliga historier från internet.
När en människa har blivit huvudlös så är hon död.
P3 Krim, de kommer prata om händelserna i Örebro. Paradiso, podden om att optimera livet, kan bli jättespännande tänker jag. Och sen förstås P3 Dokumentär, en av våra största poddar. Och sen så har vi Monarkerna. Och där kommer, förutom då Titti Schultz och Ebba Kleberg från Sydow, också Roger Lundgren som är författare och hovexpert. Och också P3 Klassiken kommer och ska prata om Hamlet tillsammans med Elis Monteverde Byrå. Jag ber om ursäkt om jag uttalar fel.
En av manusförfattarna då?
Precis. Mm.
Om man inte har appen Sveriges Radio Play, hur kan man lyssna då?
Ja, alltså det går ju att lyssna i efterhand om inte annat på alla poddarna på vår webbsida sverigesradio.se. Så där kommer det också ligga och då kan man också söka upp den här webbsidan som jag pratar om där programmet finns och all information. För där lägger vi ut poddarna i efterhand. Och de kommer ju förstås också finnas i appen i efterhand för de som då har appen. Annars kan man ladda ner appen, tänker jag.
Säger Carina Claesson, projektledare för Podfest i Stockholm, som vi alltså kan följa i Sveriges Radio Play lördagen den 29 mars. Och det börjar klockan 1 på eftermiddagen och håller på fram till klockan 6 på kvällen. Tack så mycket, Carina.
Tack.
Det var Magnus Victorin som hade träffat henne och det går även att lyssna på webben sverigesradio.se. Sök på Podfest.
Historien spelar jättestor roll i kriget mot Ukraina, men också i Mellanöstern och i nästan samtliga konflikter i världen.
I Vetenskapsradion Historia om historikerna som nu tar striden i Putins historiekrig och om hällristningsjägaren som vill ändra historien om bronsåldern.
Sen hade han det dåliga omdömet att också göra en del nya ristningar, till och med lade till vissa saker på de här ristningarna.
Hör oss i Sveriges Radio Play.
Nu andakten i P1.
Den här veckan möter vi prästen och författaren Kent Visti som tar sin utgångspunkt i ett tomt rum.
Gud välsigna dig och bevara dig. Gud låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Gud vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin frid och sin fred. I skaparens, befriarens och livgivenskans namn. Amen. En tid att älska, en tid att hata. En tid för krig, en tid för fred. Jag har berättat om hur jag efter att dottern flyttat inredde hennes rum som ett gästrum som skulle vara som att komma hem till en snäll morfar. Att världen blev allt mer osäker tämligen snabbt och hur vi hela livet förhåller oss till makt. Om att tröst är erfarenheten av att inte vara ensam. Kan man tänka Gud som en snäll morfar? Men det är klart man kan. Men Gud är inte en snäll morfar. Det vi har gett det lite högtidliga namnet Gud är hela tiden bortom våra ord och våra föreställningar. Vi kan aldrig fånga Gud i ord eller bilder. Men vi behöver orden och föreställningarna. Och då duger väl en snäll morfar så gott som något annat att projicera bokstäverna G, U och D på. På finspråk så kallas det där för gudsrepresentation. Det enda du egentligen behöver veta om Gud är att det inte är du. Jag har hört denna korta utsaga i lite olika sammanhang och varje gång har jag fått tugga lite på den. Den ser kola, men ju mer jag umgås med den, desto sannare blir den för mig. Det enda jag egentligen behöver veta om Gud är att det inte är jag. Det första som händer när jag inser att det inte är jag som är Gud är att Gud sätts i ett sammanhang av relation. De allra flesta av oss är väl medvetna om att vi inte är Gud, men jag kan tänka mig att vi som alldeles nyfödda tror oss vara, om inte Gud, så åtminstone hela universum. Det finns inget jag som liksom har trillat ur alltet och krupit in i sin snäcka som en eremitkräfta. Om vi ängslas som spädbarn så är det hela universum som ängslas. Om vi fryser som spädbarn är det hela universum som fryser. Om vi är hungriga som spädbarn är det hela universum som svälter. Som universum skriker vi ut vår ensamhet, hunger och kyla och får behoven tillfredsställda av det där någon annan. Ett du. Så finns ett universum och ett du, en mamma, en pappa eller någon annan vi kan knyta an till, den vars hand vi fattar när det smäller högt. Ännu har vi inte riktigt knäckt koden på att vi är försumbart små och obetydliga i universum. Att vi skulle vara universum är svindlande, men motsatsen är nog så svindlande. Men det enda vi egentligen behöver veta om Gud är att det inte är vi själva. Den enkla meningen öppnar för relation och ger proportioner i självbilden. Det är också en överlåtelse. När jag ängslas är det inte universum som ängslas. När jag fryser är det inte universum som fryser. Och när jag hungrar är det inte universum som svälter. Och från det där ögonblicket där vi lämnar moderlivet och söker relation fortsätter vi hela livet att balansera våra relationer. Till oss själva, varandra och till det större, det som vi ibland har modet att ge det lite högtidliga namnet Gud. Våra liv är under tiden en karusell av föreställningar, möjligheter och begränsningar. Det är mäckigt att leva, men allt går att omsluta i någon slags ömhet. Eller nåd, som vi säger på kyrkiska. Nåden ställer människan fri från egna och andras föreställningar om att livet är något vi kvalificerar oss för. Livet drabbar oss och omsluter oss. Vi behöver långsamheten. Modet till självreflektion och ett ansikte vänt till oss när universum ängslas, fryser eller hungrar. Vi behöver varandra. Det enda du behöver veta om Gud är att det inte är du. Men du är inte avskild från Gud. Du är i Gud, den fullständiga närvaron, och Guds ljus lyser i dig. Vi är i Gud, vår yttersta angelägenhet, och Guds ljus lyser över oss, bland oss och i oss. Gud, i din hand lägger vi vår hand och vår dag. Led oss. Vi ber för dem som ska födas idag. Kommer din livskraft, lust, kreativitet och frimodighet. Vi ber för dem som ska dö idag. Möt med ditt mod och din frid. Vi ber för dem som sörjer. Vi ber om sinnesro att acceptera det vi inte kan förändra. Mod att förändra det vi kan och förstånd att inse skillnaden. Vi ber för alla folks frihet, hela världens fred. Vi ber om Jesus sinnelag, om varsamhet i mötet med andra. Amen.
Du har hört prästen och författaren Kent Visti från Lund. Musiken i programmet framförs av Anders Widmark Trio och heter Du som gick före oss. Andakten i P1 finns på Facebook under namnet Livsåskådning i P1. Jag som är producent heter Susanna Nemeth.
Nu när klockan blir 2 får vi nyheter i P1.
I Australien har nu premiärministern Anthony Albanese satt ett datum för nästa val. Det blir den 3 maj som landet går till valurnorna. Där ställs Albanese's Labour-regering mot oppositionsledaren Peter Duttons konservativa koalition. Det handlar alltså om parlamentsval. Och nu inleds i Australien en 5 veckor lång valrörelse som kommer att kretsa kring höga levnadskostnader, bostadsbrist och energi. Allt fler drabbas av pollenallergi. För Amanda så blev besvären så svåra att hon och hennes man flydde Eskilstuna och flyttade till Kiruna.
Vi är pollenflyktingar.
2,5 miljoner svenskar är överkänsliga mot pollen. Någon procent av dem har riktigt svåra besvär, säger Christer Jansson, professor och allergiexpert vid Uppsala universitet.
Och det värsta är ju den här tröttheten som väldigt många har. Så det är ett jätteproblem.
Varför är det så många som lider av det här?
Vi tror att det kan vara kopplat till att det har blivit varmare ute och att vi därigenom har fått längre pollensäsonger och totalt sett mer pollen i luften.
Även om det finns pollen i Kiruna så är vintrarna här längre och vårarna lindrigare för Amanda.
Så att det är stor skillnad på hur mycket mediciner man behöver ta.
Pollenflyktingen Amanda alltså som flyttat från Eskilstuna till Kiruna. Reporter var Mattias Plejel och även Ulrika Hjalmarsson Eideman på programmet Kropp och själ. I Belgien utreds våldtäkter och sexuella övergrepp på 41 kvinnor vars drinkar ska ha spetsats under utekvällar, uppger åklagare. 3 barchefer i staden Kortrijk utpekas ut som huvudmisstänkta, men fler offer kan komma att identifieras. Det var Ekots nyheter.
P1, Sveriges Radio.
Kostnaderna för barns idrottande, de har nästan fördubblats på 20 år. Hur kommer man billigare undan som förälder? Ja, det är ett av ämnena i plånboken som vi hör strax. Och det kommer också att handla om bostadsrättsföreningars ekonomi. Och om en halvtimme.
Putin anklagas för att förhala samtalen om vapenvila. Varför skulle Ryssland göra det?
Putin tror att Ryssland håller på att vinna det här kriget. För honom är de här förhandlingarna teater.
Man har ingenting att vinna på att det går snabbt.
Lyssna på radiokorrespondenterna Ryssland med mig, Fredrik Wadström, i appen Sveriges Radio Play.
Och 3:05 nu i natt här i P1. Det är tid för Plånboken. Programledare Anna Berg.
Kostnaderna för barns idrottande skjuter i höjden.
Det var ju när jag blev målvakt när jag såg att det var verkligen dyrt och hur vi skulle göra det här, men hoppades jag att vi kunde ha råd med det.
Går det att komma billigare undan? Och senare i programmet om att köpa bostadsrätt och hur man tar reda på om föreningens ekonomi håller. Det här är Plånboken och jag heter Anna Berg. Ishockey och tennis 24 000 kronor, handboll 10 000 kronor och fotboll 9 000. Låter det dyrt? Det här är vad det kostar i snitt per år att låta sitt barn idrotta. Och dyrare har det blivit. För de senaste 20 åren har kostnaderna som kommer i samband med idrott i en förening nästan fördubblats för barn mellan 7 och 18 år. Det här enligt en studie som Riksidrottsförbundet beställt. Frågan är vad det betyder för barnen och ungdomarna som har sport som fritidssysselsättning och för deras familjer. Reporter Petra Cavini träffade hockeymålvakten Emilia Leppiniemi i Göteborg.
I Angered Arena, på en bänk utanför sargen, sitter 13-åriga Emilia fullmunderad i sin målvaktsutstyrsel. Hon började spela hockey för 6 år sedan efter att hon sett en NHL-match med sin pappa på TV.
Och jag vill också vara som dem och vara ute på isen och spela.
För Emilia som har autism är hockey mer än bara en sport. Det är hennes specialintresse.
Jag har alltid haft svårt i skolan, men på något sätt kan jag fokusera jättebra på hockeyn. De kallar mig svamp, att jag suger in all information, fast det gör jag inte i skolan. All press och sånt släpper från mina axlar. Jag känner mig stolt att jag är bra på någonting. Jag vill lyckas med den.
Och vad är lyckas?
Att jag blir hockeyproffs så att jag kan försörja mina föräldrar.
Emilia är ett av många barn som spelar hockey här i Angered. En stadsdel i Göteborg där många barn lever i ekonomisk utsatthet. Enligt en rapport från Riksidrottsförbundet har kostnaderna för idrott nästan fördubblats under de senaste 20 åren. Och de stigande priserna gör det svårt för många barn som Emilia att fortsätta spela. Det är något som Jan Mellgren, ordförande för Göteborgs hockeyklubb, har observerat på nära håll. Har du märkt av att det har varit en prisökning?
Ja, herregud. Det är bara förnamnet skulle jag vilja påstå. Det är mer än en fördubbling på vissa varor. Bara för några år sedan kostade det ett halsskydd under 100-lappen. Nu är det 350 spänn. Toppskridskor för 1,5 eller 1,9. Nu kostar den 12 000 minst. Så det är extremt stor kostnadsökning. Det är nog många föräldrar som backar från idrotten idag för att det är kostnader.
Månadskostnaden per barn som idrottar ligger idag i snitt på 800 kronor enligt rapporten från Riksidrottsförbundet. Prislappen varierar kraftigt beroende på idrott, ålder och en komplex mix av engagemang från både föräldrar och förening, geografiska förutsättningar och ambitionsnivå. Bland de dyraste sporterna är ishockey. Här i Angereds ishall är det föreningen GHC, Göteborgs hockeyklubb, som gör det möjligt för barn som Emilia att spela. Jan Mellgren berättar att de investerat omkring 500 000 kronor på lånutrustning genom medel från sponsorer och Göteborgs stad. Dessutom är medlemsavgiften låg.
När vi säger att det kostar 100 kronor i medlemsavgift. Jaha, är det så? Det finns ju en glädje i det. Och när man ser det här glittret i barns ögon när de får sätta på sig utrustningen, så då blir man ju nästan tårögd, för de har inte pengar till det.
Medan den genomsnittliga månadskostnaden för ett barn som spelar ishockey enligt rapporten landar på 2000 kronor. Betalar Pia och hennes man samma summa för både Emilia och hennes lilla syster som också spelar ishockey här i GHC.
Om vi uppskattar att det var ungefär 20 barn på isen idag, hur många av dem tror du inte hade kunnat spela om det inte fanns det här stödet från föreningen?
Mer än hälften.
Varför då?
Men det är det kostar.
Trots att föreningen aktivt arbetar mot kostnadsutvecklingen går den inte att undkomma. Speciellt då barnen passerar en viss ålder. Det blev mamma Pia varse när Emilia bestämde sig för att bli målvakt och behövde ett nytt kombinat. Det som skyddar över kroppen.
då skilde sig priset 2000 kronor från junior till nästa storlek. Så det blev lite sådär bara wow.
Till skillnad från priset för en utespelare som P uppskattar ligger på mellan 5 till 6000 kan utrustningen för en målvakt gå upp mot 30 000 kronor. Lösningen fann Pia i olika köp- och säljgrupper på Facebook. Trots att allt inte gick att köpa begagnat insåg Pia snart att hon kunde spara 1000 lappar utan att tumma på kvaliteten.
För det finns många som slutar väldigt tidigt. Som är med en kort period och då har man möjligheten att få riktigt bra saker till bra priser.
Det kräver däremot tid att hålla nere kostnaden.
Det kan ta många timmar, letandet. För det är också svårt att hitta någon som verkligen säljer rätt saker man ska ha. Många dagar.
Det är genom sitt föräldraengagemang och stöd från föreningen som Pia och hennes man halverat genomsnittskostnaden för döttrarnas ishockey. Ändå påverkar det familjens ekonomi med en kostnad på 24 000 kronor om året.
Man åker inte bort sättet som man kanske gjorde innan.
Pia berättar att hon och många andra föräldrar kombinerar sina semestrar med resor kopplade till barnens ishockey. Och det är just sådana insatser som för föräldrar kan vara svåra att förutse och som bidrar till att kostnaderna drar iväg utöver medlemsavgifter.
Bränsleparkeringar, det kan ju vara en timmars bilresor till matcher. När det behövs bytas ut lite skydd och det kan ju hända som att akut går sönder någonting som man inte hinner planera lite längre fram.
Trots det är endast 8% av föräldrarna som medverkar i rapporten från Riksidrottsförbundet beredda på att sänka sina krav på verksamheten för att få ner kostnaderna. Något Jan Mellgren, som är ordförande i GHC, tror kan bottna i att kommersialiseringen av barn- och ungdomsidrotten har ökat markant.
Företagen har ett fokus på elitidrott och hela idrottens DNA är egentligen uppbyggt på att man ska bli elit. Man måste fundera på det som dyker upp nu i fotboll, handboll och hockey. Den privata